Podplay.
Jag har hört folk i tid och otid, inte minst dig, som, och min syrra är helt galen i det här också, som pratar så mycket om hur bra det är för huvudet att träna. Mm. Alltså att man gör det liksom för sin mentala hälsa.
Ja, verkligen. För välmående bara.
Jag kände av det väldigt mycket i dansen. Absolut. Mm. Alltså det var verkligen, man kom
men
in
i dansen, alltså det var inte bara att man rörde sig. Det var att man rörde sig unisont i en grupp. Alltså den
så
tillhörigheten.
Spegeln, alltså det var så mycket. Och musik. Alltså, ja. Man blir galen av musik.
Alltså gud, jag kollade på Dirty Dancing med Charlotte. Alltså jag är ju verkligen en person som älskar att kolla på film. Och när jag är med olika personer så matchar jag liksom filmen vi ska se med vad de gillar.
Det där är otroligt med dig.
Och Charlotte är väldigt svag för Notting Hill. Mm. Alltså de här tidiga, sent 90-tal, tidigt 2000-tal. Det var en genre, där gjordes romantiska komedier oironiskt. Mm. Det görs de inte längre, för nu har de gjort så många gånger så att vi känner igen alla klischéerna, så vi vill ha något nytt. Och det är som att det är lite fult.
Det är ju så stereotypiskt man och kvinna och sånt. Vi har ju kommit vidare från det. Det är därför man kan inte göra, man kan ju göra det såklart.
Men det blir inte samma sak.
Nej.
Så att jag försöker hitta filmer som fångar den där känslan. Mm. Och då kollade vi på Dirty Dancing. Jag kände, det här skulle hon kunna gilla. Och det som är lite speciellt med Dirty Dancing faktiskt från andra är att det handlar så mycket om, alltså det handlar om en tjej som åker på något jävla summer camp och blir kär i en kille som är danstränare där. Hon kommer från en rik familj. Han jobbar där och har inga pengar. Så att det är liksom en sån klassskillnad mellan dem. Men det som vi får följa så starkt redan från början är att baby, tjejen, hon känner sig så otroligt attraherad av honom tidigt. Mm. Han är inte ute efter henne, men hon känner att hon håller på att svimma för henne så sexy. Mm. Och det är speciellt, det är som att hon är aktiv hela tiden i sin egen historia. Det är hon som är efter honom som en galning för att hon vill så gärna vara nära. Och det är lite speciellt, men då i slutet så är det där stora dansnumret när han säger Nobody puts baby in a corner. Och de sjunger till I had the time of my life. Och alla blir så glada. Och då dansar liksom hela, de får hela det här sommarlägret och börjar dansa. Och då kände jag så tydligt att alla människor på planeten jorden vill dansa.
Ja, det är alltså.
Det finns ingen som inte tycker om att dansa.
Du har helt rätt, man måste bara hitta alltså, rätt.
Man gör situation. Det bara inte för att det är pinsamt inför andra. Men är man själv eller på en plats där man känner sig trygg. Alltså, alla mår så bra av att röra musiken. Tänk att vi som människor kommer på att bara, om man får lite rytm. Då vill alla bara. Pum, 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 då vill du vara med.
Det är jättegulligt.
Och den känslan fick vi verkligen när vi gick på dansen.
För mig blev det i alla fall så tydligt därför att jag har liksom nu under semestern inte rört mig så mycket. Jag har ju gjort illa tån, vilket gjort att jag och Henrik inte går ut på tur lika mycket. Det har varit väldigt mycket också, vi har druckit vin på kvällen. Alltså det var liksom, man har varit...
Semester kallas det.
Ja, en seg boll. Mm. Och jag är nära till ångest, vilket har gjort att det har smugit sig på mer och mer. Ångest, jag har också haft tid att tänka. Och så då ligger jag i soffan och så får jag det här stinget av att okej, nu mår jag för dåligt, nu måste jag lösa det. För det är alltid det som kommer till mig. Då måste jag skriva olika listor, jag måste komma på, måste googla hur mår man bra och sånt där. Håller jag på med. Ja, och då får man tips.
Ja, det förstår jag att man får.
Jag är inte den enda som googlar det.
Nej, det förstår jag, det kommer ju upp direkt.
Ja.
Men det är bara så kul därför att hur mår man bra är ju liksom den här poddens signum. Och ändå måste en av de som håller i podden googla på det. För så är det.
Verkligen.
Man vet hur man mår bra. Det vet man absolut när man mår bra.
Olika dagar också.
Men när man mår dåligt vet man inte hur man ska göra.
Man blir som en häst med sån här flugskydd
för
ögonen.
Man ser ingenting.
Nej. Då i alla fall det som står överallt är att träna. Jag blir irriterad. Mm. Jag blir obstinat. Jag tänker, det här berättar alla för mig. Berätta något nytt.
Ja.
Och sen så måste jag gå utanför mig själv. Utanför mitt ego och tänka.
Om alla säger det.
Om alla säger det. Så kanske det är bra.
Kanske finns ett uns av sanning.
Ja. Så då så bestämmer jag mig för. Okej. Okay. Jag ska testa det här nu. Jag ska träna varje dag i en vecka.
Mm.
Jag frågar Henrik, som ju väldigt gärna tränar. Om han är med på det här, han blir jätteglad. Han har också hamnat ur gängorna.
Ja, ja, ja. Han vill
och mår ju pissa det. Mm. Så då googlar jag, för jag tänker att jag vill gärna gå till ett gym.
Mm.
För då har jag någonstans att gå till. Jag vet att jag ska vara där i en timme och så går jag hem. Och jag tänker att det är ett bra sätt nu den här veckan när jag ska göra det.
Mm.
Och då, det här är inget samarbete, utan bara ett fantastiskt
ett gym som finns.
Ja, och det är att Actic har 7 dagar gratis i hela Sverige.
Jaha.
Så man skriver bara in sitt, det är väl något telefonnummer eller något, så kommer de väl skicka sms till jordens ände. Men,
Det var priset man fick betala.
Det var priset man fick betala och priset är ju faktiskt 0 kronor. Så nu har vi tränat där i 2 dagar och jag måste motvilligt säga att jag mår väldigt mycket bättre.
Mm.
Direkt efter, jättebra. Under tiden lite irriterad, det är inte så kul.
Nej. Man kan bli väldigt, alltså jag kan få, alltså bli så arg över att jag måste vara på gymmet. Och jag kan bli alltså verkligen irriterad på andra som är där, på ett sätt som jag inte blir på andra ställen.
Det är jätteskönt dock att träna med Henrik, för han och jag är väldigt lika i att vi vill att saker ska gå snabbt. Vi äter lika snabbt. Vi vill bara träna i typ 40-45 minuter. Alltså vi kör 3 övningar, biceps, 3 övningar, triceps liksom. Och sen drar vi gånger 3. Det var det jag skulle säga bara. Att fan vad det funkar. Och det känns som att väldigt många, inklusive mig själv, har fokuset att okej, men jag tränar så blir jag stark. Eller jag blir slimmad. Eller liksom, jag ska få liksom en tränad kropp. Mm. Alltså det är ju det som folk oftast tränar för.
Absolut. Och det, jag är ledsen att säga det, men det får man ju nästan aldrig.
Nej, nej, men då måste man träna
jättemycket. Och man måste ha, alltså, man måste ha fallenhet för det. Alltså det är generna som bestämmer.
Och man måste äta på ett speciellt sätt. Alltså, som man inte orkar.
Det är alldeles för jobbigt.
Mm. Så att, 31 år.
Kommer på en ny.
Säger ja, jag håller med. Jag mår bättre av att träna.
För mig är det nästan alltid promenaden när jag mår dåligt. Alltså då ligger jag i soffan, så får jag komma och dra upp mig i soffan. Så jag ska ju gå bara runt huset. Så när jag väl kommer ut och bara, jag kan gå hur långt som helst.
Ja, helt... man kommer på idéer.
Ja, kommer på så jävla bra idéer.
Måndag, lika olika.
Det har blivit dags för Emelies filmhörna! Nu allihopa, så... Ibland, alltså, tappar man talförmågan. Okej.
Okay. Börjar vi om, hallå allihopa!
Är det någon där ute som lyssnar? Nu ska vi prata romantik. Som jag kan vara väldigt svag för. Framförallt när den uttrycks genom ögonen på en viss Leonardo DiCaprio. Mm. År 1997 släpps filmen Titanic. Och då blir han känd som en, alltså, den kändaste personen som finns. Alla tjejer dröm. Han startar sitt pussy på sig och beter sig som en idiot. I alla fall, året innan, 1996, är han med i en film som heter Romeo plus Julia. Den är regisserad av Baz Luhrmann, som ni känner igen om ni har kollat på Great Gatsby han gjort. Han har gjort den här filmen och han har gjort Moulin Rouge. De pratar om den här regissören i Skam, säsong 3. Vilket påverkade mig mycket, därför att jag har känt mycket till den här filmen, vilket han också gör i serien. Det som jag ska berätta för er nu är att den här filmen, när den kom, det är som att de har försökt göra Shakespeare lite hippt. Så filmen är ganska pretentiös. Det är liksom, det är Shakespeares ord, vilket är alltså det är jättekomplicerat språk. Mm. Så att, alltså, jag tror inte jag skulle kunna se den utan text. Och det är alltid hela tiden att de pratar ju på det sättet att det liksom, ja, det är...
Som dikter.
Ja, det är som dikter. De pratar runt saker de säger, inte bara rätt ut, jag känner mig ledsen, utan de bara, jag känner att solen och månen är detsamma och jag ligger under en grav, okej? Okay? Man kan också bara säga 3 enkla ord, men det gör de inte. Men, det jag ska ta upp mig nu är en scen. Vadå? Tänker du på när jag
säger... Jag ska säga, jag känner ledsen.
Jag är ledsen.
Jag är ledsen.
Du tänkte nu vilka 3 ord du
var. Jag känner mig dum nu.
Jag är. Ja, det jag ska prata om idag är en scen som jag många gånger i mitt liv har gått in på YouTube och skrivit. Romeo and Juliet aquarium scene. Så får jag kolla på den här scenen igen. Då blir jag så jävla glad. Då mår jag toppen. Anledningen till att jag mår toppen är ett par blå små ögon som sitter rakt in i ansiktet på en pojke som heter Leonardo och snart ska bli hur känd som helst. Det är så att Romeo har tagit någon form av partydrog, ecstasy kan vi kanske gissa oss till, innan han har gått på den här festen, vilket innebär att han har känt sig helt snurrig. Han är på en stor fest hemma hos familjen Capulet. Ni som känner till historien om Romeo och Julia vet att det är 2 rivaliserande familjer och de här är då de unga personerna i dem och de blir jättekära och sen går allting åt helvete. Men i alla fall, innan det så går Romeo på den här stora festen hos Julias pappa. Han vet inte om vem Julia är och hon vet inte om vem han är. Men han har nu tagit ecstasy, han är utklädd till riddare och han känner sig väldigt, väldigt snurrig. Så han går in på toan och gör det som jag alltid tänker att de bara gör i film. Går in på toan och tar vatten i ansiktet så man ska vakna upp liksom. Jag tror till och med han dyker liksom ner i...
Slow-mo kanske till och med.
Nej, vet du att han faktiskt... Det som är lite speciellt är att han fyller upp ett helt handfat måste han göra, för han doppar liksom huvudet ner i ett handfat.
Bra gjort.
Jo, men
det gör jag på bakfyllan.
Ursäkta, berätta mer.
Det är ju jätteskönt. Man fyller upp i hela liksom,
ja, och sen karet, doppar huvudet
i. Ja, sen så kan man ha huvudet länge där i så att man får liksom...
Man blir kall.
Gässa, men jag får inte i bakhuvudet. Nej. Men jag blir alltså en chock.
Ja, skönt.
Då får man säkert adrenalin också gå ut. Mm. För det känns som att huvudvärk sånt går bort.
Jaha, vad bra. Då har du och Romeo provat det här.
Mm.
Efter han har gjort det så tittar han i det här badrummet liksom där han är, som är som en, det är nästan som en offentlig toalett. Det är liksom, jag uppfattar det som att det är flera toaletter där. Då är det ett stort akvarium som han börjar titta på. Och när han tittar på det här akvariet så ser han att på andra sidan är tjejernas toalett. Och där står en liten flicka och tittar på honom. Så de ser varandra mellan det här akvariet, vilket innebär att de inte kan prata. Och ni som har lyssnat på mig vet att jag är väldigt, väldigt, väldigt förtjust i non-verbala scener. Alltså jag vill inte ha en enda replik. Och det är inte heller det här. Utan då är det bara de två som tittar på varandra genom det här akvariet i olika små, de liksom, han försöker trycka näsan mot, han vill säga någonting men det går inte för det är ett akvarium. Och hon liksom gömmer sig bakom olika stenar och sen kommer hon fram och ser en fisk och så blir det så jävla. Så det som det allting hänger på är två saker. Nummer ett, Leonardo DiCaprios blick. Alltså att få se de där små ögonen bli intresserade och förälskade, det kan jag titta på i timmar. Det har jag också gjort, tittat på det i timmar. Nummer två är att det spelas en låt som ni nu kommer att få höra ett stycke ifrån. Låten heter I'm Kissing You av Desiree. Och i låten så känner jag väldigt mycket igen mig i när hon sjunger så här: Pride may stand a thousand trials, the strong will never fall. Vilket innebär att är man en stolt person så kommer man aldrig ge sig. Man kommer aldrig visa att man blir sårad. Men sen repliken efter det: But watching stars without you, my soul cried. Så att jag skulle aldrig erkänna det. Men när jag var ute och kollade på stjärnhimlen och hela stjärnan fick ju gråta. Pride can stand a thousand trials, the storm will never fall. But watching stars without you, my soul cries. Det där är du. Då känner jag starkt. Och att jag ska behöva höra det samtidigt som Leonardo DiCaprios blå ögon kikar rakt in i ett akvarium. Då känner jag starkare än någonsin. Mm. Det här är en av de filmerna som jag har väldigt svårt att acceptera slutet ifrån. Jag har vissa sådana som jag liksom inte vill se färdigt. Och jag har sett att det finns en ganska rolig trend på TikTok som är så här: det här är vad self-care är. Och så kollar de på en film och sen när det liksom börjar gå åt helvete då bara stänger de ner. Och så bara, och så sett den slutade där. Och så gör jag med den här filmen. Det finns en scen där, ja, det är ju liksom så att Julia ska ju låtsas dö för att slippa gifta sig med någon annan. Och sen ska Romeo komma och så ska allting bli jättebra. Men han får inte veta det, så han tror bara att hon har dött. Vilket innebär att han tar livet av sig. Vilket även när hon vaknar upp måste hon också ta livet av sig. Därför att de är dramatiska tonåringar. Ja, och det är så irriterande. Jag blir galen! Mm. Och det är då en scen där någon idiot berättar för honom att Julia har dött. Och han är så ledsen och säger I defy you stars! Och så känner jag mycket i min kropp. Men det finns också en scen då där han kliver på liksom lappen där det står att Julia är inte död. Och där brukar jag säga att där stänger vi av. Och så låtsas vi att han hittar lappen bara. Mm. Ser det, kommer dit. Allt blir så fantastiskt och lyckligt och bra.
Jag tror att vi aldrig har haft en sponsor i den här podden som är så här lätt att få folk att vilja ha. Alltså helt ärligt. För det började med att jag blev som besatt att köpa det här. Så jag gick in på hemsidan och gjorde det. Och sen hörde jag av mitt företaget och sa att det här måste vi ha med i podden. Och företaget heter Happy Patches. Och det är små klistermärken som hjälper mot mygg och fästingar.
Allas favoritinsekter.
Exakt.
Lägg in tre stjärtan alltså så. Har du? Trium.
Man placerar då de här klistermärkena på kläderna. Och då avsöndrar de en doft eller lukt, som man säger när det inte är bra, som myggor och fästingar hatar.
Det är väl doft för oss, för det är typ citron och pepparmint. Exakt. Vi tycker bara det är gott.
Eteriska oljor.
Ja, däremot myggen, det är ju lite skit.
På varje ställe som man sätter ett sånt här klistermärke så får det bort mygg och fästingar på en meter i diameter.
Mm.
Så det är bra om man sätter dem kanske en nere vid ankeln och så en uppe vid axeln och kanske en i midjan typ. Och på barn kan det vara bra att sätta kanske något ställe där de inte kan pilla bort dem. Men man kan också, och det här tycker jag är jävligt nice, man behöver inte sätta dem på sig själv. Man kan sätta dem till exempel i typ tältöppning eller fönsterkarm eller på barnvagnen till exempel. Så skyddar det runt omkring.
Perfekt, utemöblerna.
Exakt.
Jag glömmer alltid att det finns mygg när jag ska ut på kvällen. Alltså då jag bara,
men du får ju verkligen mygg.
Ja, det tar inte lång tid innan jag blir lite myggäten.
Nej, och alltså.
Men varför kommer jag inte ihåg det när jag ska gå ut?
Vad kommer du ihåg då? Jag ska...
Säg en sak, du kommer inte ihåg livet.
Nej, men Henrik vill ju nästan sluta spela golf för att han är så biten. Och sen liksom ligger han och kliar hela nätterna.
Ja, det är vidrigt.
Ja. Nu kan han spela golf. Det är det som är amazing. De här klistermärkena, den doften som kommer från dem, de håller i upp till 72 timmar. Så man behöver inte hålla på att byta hela tiden, vilket jag tycker också är supernice. På hemsidan står det att de har 38 000 nöjda kunder och även nöjd kundgaranti i 30 dagar. Så är man, känner man så här, vad är det för humbug?
Varför har jag fått ett myggbett?
Exakt. Då skickar man bara tillbaka så får man pengarna tillbaka. Det är dessutom, det här är också troligt, fri leverans. Alltså förstår jag, du hur uppskattar... det är bara bra grejer.
Vi har pratat tidigare på att vi uppskattar fri leverans.
Ja.
Enormt. Fri frakt, tack.
Alltså man köper någonting så står det bara 49 kronor. Då bara...
Nej då, alltså det är verkligen ett stående skämt. Att man har handlat för 3000 så är de 49. Nej, 49. Man blir jätteirriterad.
Jag själv har ju faktiskt inte så jättemycket problem med just mygg. Men däremot är jag livrädd för fästingar. Alltså allt som har med, du vet, så här, TBE och bara överhuvudtaget. Jag vill inte, jag gillar inte spindlar. Och jag tycker att det är små spindlar.
Jag minns
inte ha dem på.
När vi var 10 år och du hade fått en fästing i örat.
På skolfotot.
På, nej, det var innan vi ska ta skolfotot.
Vem ville stå bredvid mig?
Så står vi ingen. Alltså. Nej, men det som händer är att någon säger, Lisa, du har en fästing i örat. Du har ju också ganska snirkliga öron.
Mm.
Det finns olika väck där som inte finns på alla andras öron.
Man får ju vika upp det.
Och det blev precis. Och det blev då liksom en uppståndelse som det blir kring ett barn som har fått en insekt på sig. Så att folk liksom, det är första sitt barn. Och du har en blick av att det här är ingen stor grej. Alltså du hade ju verkligen som barn en aura av att naturen påverkar inte dig för du hade gått på Montessori dagis. Du kunde olika blommor och du liksom, ja, du var väldigt liksom...
Du var ute en timme extra än andra barn. Alltså,
exakt,
det var liksom
direkt... exakt, riktigt vad du skulle ha det som identitet under skolgången. Och det var liksom, du kunde säga, här, det här är maskbajs och det här är, alltså du kunde liksom dina naturgrejer. Eller du i alla fall sa att du kunde det. Och
häromdagen hör jag mig säga till Henrik att jag kan alla fågelsorter. Jag kanske kan 10.
Max!
Ja, nötvecka.
Peka ut en nötvecka på Elsa.
Den går upp och ner på trädet.
Ja, jättebra. Och då så alltså att du försöker liksom lägga dig an med lite av en sån här blick som man kunde göra när man var yngre, som att jag bryr mig inte om det här. Du hade ju också, du åt all skolmat. När andra var på och pjoskade så skulle du stå över det och bara säga, jag tänker inte det är en stor grej. För att det var väl något som dina föräldrar hade sagt till dig. Och då du kände dig ju verkligen, i den här enheten som jag ingår i så bryr vi oss inte om det här.
Men jag minns ändå att jag alltså, stött.
Det som händer är ju att fasaden rämnar. När du menar att det här är inte kul längre.
Nej, men när jag
nu
märker
har 10 personer sagt att jag har en fästing i örat.
Och att det är äckligt.
Ingen hjälper mig heller att ta bort fästingen.
Vart var de vuxna?
Vart var de vuxna?
Vart var Happy Patches?
Grina innan skolfotot.
Men för ingen ville stå bredvid mig för att det var äckligt och de var rädda att de skulle få fästingen på sig. Ingen behöver vara med om det här nu, om ni går in på...
Vi kan ändra historien så ingen behöver utstå det du fick utstå.
Så om det inte vore nog då, att det är fri leverans, ni kan skicka tillbaka grejen om ni inte är nöjda och så vidare. Så har ni också en kod som är LISA30 som gäller på nedsatt pris på hemsidan när ni köper de här klistermärkena.
Otroligt.
30%, det är bra process.
Det är verkligen bra process.
Så det är bara att gå in nu, happypatches.se. Testa det här, you will be happy and have no mosquitoes.
And you'll have a patch.
Vad heter fästingen på engelska?
Tick.
No tick. Bye.
Bye.
Vi pratar ju ner män mycket i den här podden.
Det stämmer.
Och jag tror att vi båda...
Med rätta.
Verkligen. Jag tror att vi båda också är överens om att det jobbet där män utövar väldigt mycket makt, kanske mest, är krogvakter.
Du menar det män som har minst makt?
Ja, de blir
mest maktgalna. Ja, det blir, ja. Det blir de med kan... alla sådana typer. Ordningsvakter, ja. Poliser, alla så fort de får minsta...
De kan bestämma om det blir en rolig kväll för vilken person som helst.
Det är jättefant.
De kan säga att du är för full fast man inte har druckit. De kan säga att du har fel byxor på dig.
Mm. De, fast någon... de mår piss när de gör det, men de tror att de mår bra.
Exakt. Nu har jag kommit på vilket yrke det här är för kvinnor.
Mm.
Därför att jag var på en middag för x antal veckor sedan.
Mm.
Med ett par där mannen har lagat middagen. Mannen är väldigt glad som person. Sprallig. Han lyser i solen där han sitter. Han har en trevlig kväll. Kvinnan däremot. Hon verkar inte ha så trevlig kväll.
Nej.
Och hon är fast besluten.
Att inte han heller ska.
Att inte han heller ska det. Han lägger upp brödet på fel sätt. Det är fel korg.
Mm.
När han dansar så försöker hon dra i hans... Liksom, för han får en liten spontandans i köket. Då drar hon i hans arm och säger, men sluta.
Mm. Som vi alla vet är det trevligaste att få göra som människa, för att dansa lite.
Exakt. Hon anmärker på hans ord. Hon vill bestämma när han ska dricka eller inte. Vad han ska dricka.
Mm.
Hon liksom anmärker på nästan allting och ska bestämma hur han ska göra saker. Och vad är kvinnors största makt? Jo, att vi oftast vet mer i hemmet.
Just det.
Vi vet hur man ska bete sig.
Mm.
Vi vet vart saker finns i köket.
Just det.
Och så vidare och så vidare. När får man se till andra utan att det blir något problem? Hur saker ska skötas, var saker finns, när man jobbar på förskolan med barn. Då blir vissa kvinnor galna i att ta med sig det här fucking jobbet med barn hem.
Ja, det stämmer.
Hon behandlade sin man
som att
han var 3 år gammal. Han valde fel kniv.
Det där är inte frisyr. Det är inte säkert att hon är medveten om det här beteendet.
Jag tror inte det, Emily. Jag tror inte att det här är en ond person.
Nej.
Och jag vet fler bekanta som har det här beteendet. Och de har ofta barn som de är vana att prata till. Man vill inte bli pratad till som ett barn.
Nej.
På det sättet.
Nej.
Och man kan inte säga till en vuxen hur den ska bete sig med vardagliga saker.
Nej, det får man verkligen inte göra.
Sen är det absolut liksom delikat när man träffar någon för första gången att man ska försöka liksom hävda sig. Man kan hamna i ett så här lite tokigt fack, typ att man beter sig illa. Det kan jag känna igen också.
Jag kan också känna igen det. Och att man bara, varför håller jag på så här? Och varför kan jag inte sluta?
Exakt. Men det blev så himla tydligt att hon betedde sig just som att han var ett barn. Och att det är hennes vanliga, alltså det är hennes makt. Hela dagarna så kan hon se till folk hur de ska bete sig. Och få lön för det.
Verkligen. Jag kan känna att jag nästan märker det från mitt jobb. Att jag hela tiden ber om saker. Och förväntar sig att andra ska hämta det till mig. Därför att så är det ju mycket på mitt jobb.
Precis.
Så nu behöver jag det där, nu vill jag ha den här. Och då får jag det.
Ja.
Och det kan jag verkligen ha med mig. Att jag säger till folk, nu ska jag behöva nu behöver jag papper, säger jag bara. Hallå? Ja, du kan också gå och hämta det. Men är det bara att man utövar makt när man mår dåligt själv på det viset? För det är det jag upplever, jag upplever det från krovakterna. Att de har inte världens bästa kväll alltid.
Nej, man fyller liksom ett...
Och det är ofta också prestige. De är kanske bland andra, de vill inte visa sig svaga. Och det kanske är så för kvinnor också, att vi vill inte visa oss svaga i att jag har inte pli på min man, eller jag har inte koll på mitt hem. Det är för oss att vara svaga då.
Precis.
Ja, du vet inte vad vispen är. Han vet vad vispen är. Ja, oj, oj, oj. Så är det inte hemma hos mig i alla fall.
Men ofta så blir man ju maktgalen när man bara har makt över ett väldigt litet segment i livet. Det är ju då man försöker ta kontroll över just det.
Absolut. Full kontroll kan man ha då. Kommentaren som ekar i mitt huvud.
Öppna mejlkorgen!
Hej tjejer, jag vill börja med att tacka för en riktigt bra podd. Det är så mycket female power, ni är så grymma. Jag är i ett förhållande sedan 2 år tillbaka. Vi var vänner i några år innan vi blev ett par. Jag känner mig verkligen hemma med honom och han är min trygga klippa och mitt största äventyr. Som person är jag väldigt känslig om att ta lätt åt mig. Jag har blivit bättre på senare år, men det är fortfarande något jag jobbar med. Så till den saken jag inte riktigt kan släppa. I somras bråkade jag och min sambo över att han tittar på porr. Jag sa till honom att jag vet att jag inte kan tvinga honom att sluta, men vill att han ska veta att det är något som stör mig. Vi satt åt lasagne under diskussionen och då säger han, den här lasagnen är jättegod, men skulle du vilja äta den varje dag resten av ditt liv? Och jag tror ni förstår vad han menade. Men jag är ledsen att berätta för honom, men han äter inte lasagne när han kollar på porr. Han kollar på någon annan som äter lasagne.
Bra, Emily.
Jag blev förstås... Bra, Emily. Där fick du till det med lasagnen ändå. Jag blev förstås riktigt ledsen och han bad om ursäkt för sitt sätt att uttrycka sig. Men han sa även att han inte tittar så ofta och att han är trogen och att det inte borde bli en stor grej av det. Vi har det bra i övrigt, förutom bråk ibland som alla par. Men varför kan jag inte släppa kommentaren? Jag ser en framtid med honom och älskar honom. Varför känner jag mig otillräcklig? Kommer man behöva vänja sig vid att alla mäns rätt till att se på porr för att de inte ska bli uttråkade?
Men alltså det är helt, alltså han skulle kunna säga sådär om lasagnen om han ville vara med andra kvinnor.
Ja, det jag sa.
Ja, men det blir jättekonstigt. Alltså jag förstår att hon blir irriterad, för då säger han som att när jag kollar på porr så gör jag det för att du är tråkig.
Ja, exakt.
Istället för att säga att det här är ett komplement för mig när du inte är hemma eller när jag vill få inspiration eller whatever. Inte för att jag tycker att porr är toppen som du lät som nu. Men...
Nej, alltså det är verkligen, och framförallt, alltså jag kan
känna. Men jag fattar att hon inte kan släppa det faktiskt.
Jag med. Jag kan känna att tjejer kan jag ge ett pass att de får kolla på porr. Men killar får absolut inte. För att de, alltså det finns fan inte en tjej som är med i en porrfilm som inte är där under tvång. Oavsett om det tvånget är fysiskt, psykiskt, ekonomiskt. Jag skiter i vad för typ, men det finns ju tusentals tjejer som berättar hur piss de har haft under tiden de har spelat in porr. Hur dåligt de har mat och de har aldrig fått någon krona. Och det är bara en massa stress och press. Och även om det inte är direkt tvång under tiden man spelar in, så är det ju ett tvång från samhället att man ska vara så otroligt jävla sexig och man ska ställa upp på allt och man får inte säga nej till ditten och datten och man ska klara av allt jävla skit som de utsätts för. Och sen ska vi titta på det där, så ska vi också behöva tvingas utsättas för det. Så att jag ser, alltså jag är ledsen att behöva berätta det för er, men det finns inte en jävla anledning jag kan komma på till att någon behöver kolla på porr.
Nej.
Det finns något som heter fantasi, och alltså då får de väl lyssna på någon jävla, alltså ljudbok då, när någon berättar.
Alltså porr är något konstigt så här frosseriprivilegie som, alltså,
som killar ska ha.
Det är så jävla konstigt.
Det är inte okej. Och om han inte kan hålla sig från att kolla på porr, då måste han för det första gå i terapi. Han skulle också kunna prova att kolla på någon av de här dokumentärerna, Hot Girls Wanted eller vad de heter. Han får se vad det var det han verkligen utsätter folk för.
Han kan också prova att säga till sin tjej vad han tänder på. Alltså vad det han tycker är så himla spännande då.
Exakt, för jag menar också, säg att då han då tycker det är jättesexigt med en jävla stepmom som alla killar håller på att söka på. Då kan ju de också bara rollspela det.
Ja.
Hon kan bara säga, ja, du är min styvson. Du ska inte komma in här när jag duschar. Eller vadå? Kommer närmare in. Och så kan det vara sex i duschen. Perfekt, jätteskönt. Trevligt för alla. Jag menar, det är använt fantasi.
Det är som att killar lurar oss att porr är okej. För att de så gärna vill kolla på det.
Och vill men de det då? Jag vet inte om alla vill det.
Nej, men du förstår vad jag menar. Alltså, ja. Det är som att vi... Alltså, jag känner själv att jag sitter i mitt huvud och försöker typ rättfärdiga. Att, ah, men det är inte så farligt, bra, bra. Det är vidrigt.
Det är verkligen vidrigt.
Det är ingenting som någon ska hålla på med.
Nej.
Det borde vara olagligt.
Om han vill kolla på porr, då kan han bara kolla på bögporr. Det skulle jag tycka kännas okej. Helt okej för mig. Och om han vill kolla på porr, så kan han i alla fall hålla det hemligt kanske också.
Jag håller med.
Det behöver inte diskuteras över matbordet.
Han ska äta den där lasagnen.
Han ska äta tvångsmatas lasagnen varenda jävla dag. Ska han få den rätt nerkörd i halsen.
Det är synd att han sa det faktiskt.
När den börjar fastna i halsen så kan man säga, det där gillar du va?
Jag fattar att hon inte kan släppa det här. Och han har tyvärr gjort bort sig.
Ja, tyvärr. Alltså det han har sagt är oförlåtligt, det han håller på med.
Det var inte porren heller som var hennes största problem. Jag är helt säker på det. Det är den här kommentaren.
Ja, 100%. Men nej på svaret att man måste acceptera att killar kollar på porr. Det tycker jag verkligen inte att man vill göra. Och det, alltså, det är ju upp till var och en i varje relation. Om vissa kanske vill göra det tillsammans eller tycker att det är helt okej att båda kolla på sitt håll och är så här, men det här är en sexuell grej som jag vill hålla för mig själv, som jag inte vill att vi ska göra tillsammans. Som jag bara vill kolla på när andra gör och känna mig jätteupphetsad och allt vad det är. Men alltså, det är faktiskt så att porr fyller inte ett behov som inte går att fylla på andra sätt.
Nej, precis.
Så är det.
Det är lathet.
Det är verkligen lathet.
Och egoism.
Och vana, ja, precis. Och total brist på respekt för allt som heter kvinnors rätt. Alltså, det är verkligen...
Både flickvän och de som är med i filmen.
Och alla kvinnor som finns på planeten jorden. Alltså, det är verkligen bara det man håller på med. Så då har vi sagt det.
Nej, jag vet inte fan hur jag skulle... Alltså om Henry skulle säga sådär med lasagne till mig. Alltså jag skulle bli så äcklad av honom. Och arg och ledsen. Alltså, för det känns som att då skulle han sagt att jag tröttnar på dig. Så
jag är inte heller helt säker på att den här killen känner så. Men det här är något som sägs. Det är samma som folk ska säga så här: vad spelar för roll om en tjej är oskuld inte? Så säger de bara, skulle du vilja dricka den här vattenflaskan om någon och stoppa
snoppen i den? Precis, du är helt rätt. Och det kan
det är sådana där saker de hör. De hör det hela tiden. Och de blir som matade med att haha, så är det ju. Så är det ju, så är det ju. Nej, så är det inte. Prova att stanna en minut och fundera över vad fan det
är. Bra, det där är jättebra Emelie, för att precis som hon skrev också så har ju han ångrat sig, han sagt förlåt för att han har sagt det här. Och vi måste också gå in i killars hjärna och tänka hur pressade de är. Och
exakt, han ska känna att han inte vill äta det samma som idag. Fast han vill det. Han vill bara äta dem på olika sätt. Ibland vill han ha ketchup, ibland vill han ha örtsalt. Alltså är det svårt att fatta?
Som alla andra.
Ja, och jag säger inte att det är lätt att ha ett sexliv med samma person under väldigt många år. Det kräver jobb från allas håll och kanter. Men det inte kräver, det är att man ska acceptera att den ena tröttnar på den andra. För så funkar det inte. Det gör man inte. Då, om man har tröttnat på den andra, då kanske det är dags att göra slut. Det kanske är liksom, alltså det är inte heller så himla farligt. Vi blir så matade med att man ska träffa någon när man är 25 och så ska man vara med den tills man är 95. Då är man en lycklig person. Då har man en lyckad relation och då har man klarat det. Yes, det var äkta kärlek. Men det kan vara äkta kärlek med någon du är tillsammans med i 3 år. Det kan vara äkta kärlek med någon du är tillsammans med i 3 månader. Så det spelar inte så stor roll. Man behöver inte se liksom längden på relationen eller att den höll genom allt. Det är inte det viktigaste.
Och ingen runt omkring bryr sig heller.
Nej, alltså... Det tar ett halvår så har folk glömt att ha den där pojkvännen.
Verkligen. Men jag tycker att hon ska prata med sin kille igen om den här kommentaren och säga, jag kan inte släppa det här. Det kändes jättejobbigt att du sa det. Jag känner mig liksom åsidosatt. Jag känner mig värdelös. Och se vad han säger. Om han säger det igen, jag menade inte det, så kanske hon får acceptera det. Och det är väl jätteskönt då att han inte menade det, utan kanske bara sa det utifrån samhällets normer. Han är ju också inmatad i ett hörn. Hon säger, varför kollar du på porr? Varför kollar du på porr?
Ja, han måste komma på en anledning. För den riktiga anledningen tyvärr är ju bara vana.
Ja, exakt.
Jag är van vid det, jag har ett beroende.
Ja, men det är samma sak som att äta choklad varenda kväll. Men det kanske inte,
jag går in på Instagram 14 gånger i timmen. Exakt samma sak han håller på med. Så det är ingen skillnad. Och han skulle också kunna sluta. Hur lätt som helst. Och kan han inte sluta hur lätt som helst, då måste han gå med i form av 12-stegsprogram. Snälla, man ska kunna sluta kolla på podd utan att det ska
vara problem. Jag tycker också att det inte är helt fel om de skulle gå till någon slags parterapeut typ 3-4 gånger och bara prata om exakt den här situationen. För om de har det så bra, det största äventyr och största trygghet och allt vad det var, och hon vill vara med honom, men då är det väl superbra att det kommer någon utomstående som kan säga att
alltså, jag skulle önska att jag går i parterapi. Jag vill göra det, jag tycker det verkar så spännande.
Ja, verkligen.
Men jag vet också att jag tror att jag skulle gå in där och känna att bara, ah, här kommer den som kan ha en relation. Så skulle jag prata, så skulle de bara, okej, allt som är fel i relation beror på dig. Jag vill bara, ah! Jag gråta. Jag tror också att det kan vara så att när man får en sån här hang-up, så kan man också behöva liksom lägga sig i sängen och fundera eller skriva en lista på vad skulle få mig att komma över den här kommentaren. Och fundera, kan jag komma över den? Och i så fall hur? Okej, varje gång jag tänker på den, skulle jag då vilja att han sa ditten och datten? Skulle jag behöva en kram si och så många gånger per dag? Skulle jag vilja att han aldrig somnar med ryggen mot mig? Är det liksom, vad är det som han kan göra för att bevisa för dig att den här kommentaren var ett misstag? Han känner inte så. Han vill gå vidare. Han tycker om dig.
Hon kan helt enkelt säga till honom, du, den här kommentaren känns jättejobbig. Jag vill att du säger till mig att du inte menar det. Ja. Då får han säga det. Och så får hon säga det hon vill.
Exakt. Nu tänker
jag
på det här igen.
Och så får han säga, jag menar inte det.
Eller så är hennes grej. Okej, nu när jag har känt så här att du bara tänker på andra. Då vill jag att du ska runka framför mig. Mm. Och bara tänka på mig. Mm. Jag ska få se dig bli så pass kåt att du runkar och kommer. Bara på grund av att jag är där. Eller vad jag gör eller vad jag säger. Mm. 5 gånger. Då kan jag släppa det sen. det är sådana där saker hon måste komma på. Yeah. Vad skulle kunna funka? Och då, man får ju prova sig fram. Alltså, det kan ju vara
olika. Han har ju också tagit makten från deras sexliv. Det är det. Så hon måste ta makten tillbaka.
Det är det jag menar. Det är därför han ska stå där och runka. Mm. För att hon ska känna att det här, det är en kåta stämning som är i det här rummet. Den delar bara vi.
Mm. Alltså han behöver nu jobba lite grann.
Precis, han kanske också behöver, jag tänker mer på deras sexliv nu, vad som ska hända. Mm. Han kanske också kommer behöva säga saker medan de har sex. Kommer han behöva säga, du är den sexigaste tjej jag sett, eller... Alltså förstår du, att han behöver liksom övertyga henne om att det här är bättre än något annat. Det som vi gör just nu. Så att han kan behöva säga det under de har sex, eller efteråt kanske han måste säga. Det här var
han fuckade upp när han sa det där.
Ja, det är det verkligen.
Istället för att säga bara, men jag kollar för, alltså...
Det är vana bara. Vana, alla mina kompisar gör det. Jag tycker det känns pinsamt
eller, att säga att alltså någonting som har med deras relation att göra på ett positivt sätt, ja. Alltså han skulle kunna hitta på vad som helst. Och så säger han det där dumma. Ja.
Och det ska
han få betala med. För hon har skämt ut honom för att hon frågar honom. Och då skämmer han ut henne.
Jag tror att han får för sig att det sitter en dold kamera. Att hans kompisar ska behöva se klippet. Så då måste han säga bara, men tänk på lasagnen. Och det jag ska berätta nu är att om du kan komma på fler såna här grejer som jag kommer på med sexet. Så kan det vara så faktiskt att deras sexliv kan bli bättre efteråt.
Mm. Måste komma då kan över lasagnekommentaren.
Ni kan se lasagnekommentaren som... Alltså för att så blir det för många par som är så här, folk vill inte se oss tillsammans. Då blir de starkare än någonsin. Och då kan ni också säga, lasagnekommentaren vill inte att vi ska ha ett bra sexliv. Kolla på det här då! Mm. Kolla på de här två kaninerna. Men det, alltså det som krävs är att han måste vara med på vad han har gjort. Och att han också måste liksom, ni måste tillsammans ta er ur det. Han kan inte bara säga att du ska släppa det. För det kommer inte hända.
Nej, och det är egentligen det han säger.
Exakt. Mm. Förlåt, men gud, kan du inte släppa det?
Och då är det bara googla på parterapi. Ja. På din stad.
Har tappat intresset för precis allt. Hej Lisa, Emily och Charlotte. Efter att ha lyssnat på era senaste poddavsnitt där ni pratat mycket om att hitta sig själv och våga gå sin egen väg, så jag tänkt mycket och känner därför att jag vill testa skriva till er för tips och råd. Jag har tappat intressen för nästan allt och befinner mig just nu i en livssituation där jag inte kan se det roliga eller spännande i någonting. Hjälp! Jag pluggade musik i gymnasiet, jag har vuxit upp i en musikalisk familj och har jobbat heltid med musik som artist och låtskrivare ända sedan jag tog studenten. Det har gått jättebra och allt har känts rätt. Jag har alltid varit den kompisgänget som vet att exakt vad jag vill och vad jag ska göra med mitt liv. Jag har aldrig haft någon plan B och därför aldrig testat på något annat utanför musiken eller det kreativa livets ramar. Liten side note, jag hamnade för några år sedan i en väldigt destruktiv och våldsam relation som rev sönder hela min självkänsla och har nog sedan dess aldrig riktigt återhämtat mig. Dessutom har jag alltid baserat mitt egna värde på det jag skapat eller gjort i livet. När det gått bra i karriären har jag gått bra, när det gått dåligt har jag inte tyckt om mig själv. De senaste 2 åren har jag börjat tvivla något enormt på mig själv och min förmåga. Jag har nästan helt tappat intresset för musik och sist jag var i studion fick jag en ångestattack och behövde åka därifrån för att gråta. Jag kan inte alls se det roliga eller spännande med musikskapandet längre och detta gör mig helt förvirrad. Men det värsta är att jag inte heller kan tänka om och se något roligt i någonting. Jag är helt nere på botten och har fått social ångest och jag helst stannar hemma och håller mig borta från sammanhang där folk kommer vara. Jag vill inte prata om jobb eller intressen och blir väldigt obekväm då folk frågar något om mig då jag inte har något att säga, för jag vet ingenting just nu. Mina nära vänner och min familj försöker ständigt komma på vad jag ska göra för att få upp mitt driv och livsglädje igen. Det är som att jag lyssnar på det de säger, men att jag har ett ruttet giftigt spöke inom mig som säger, du vet att du aldrig kan bli glad igen, så varför ens lyssna? Jag kan inte identifiera mig med någonting alls. Vem är jag, vad vill jag, varför finns jag och vad händer nu? Jag känner mig som en grå möglig pöl på marken i jämförelse med alla jag träffar nu för tiden. Jag är 26 år och känslan av att är livet slut nu, var det här allt, kryper i mig varje dag. Jag kan inte se hur det skulle vända och att jag på något sätt kommer hitta något som gör mig lycklig igen. Framtiden är blurry och jag vet ingenting längre. Vad är det som händer i mig? Vad kan jag göra och hur kan jag komma in i andra tankebanor?
Gud, du är tagen.
Så mitt första intryck är att det låter som att du är i en depression.
Verkligen, men det tycker jag är helt självklart.
Det är då man känner att man aldrig mer ska bli glad, att inget spelar någon precis. Roll. Och hur du beskriver att en röst pratar med dig. Så beskriver ju många som har varit deprimerade att det är som att det bor en sjukdom i dem som säger sjuka saker.
Man har på sig ringen i Sagan ringen, det kommer de här dementorerna här på att alltså, det är allt det där är depression. Ja.
Exakt.
Men det jag tror är att hon måste unlearn. Därför att jag tror att hon tänker att hon ska jobba med musik och de grejerna för att hennes familj har gjort det. Mm. Hon är uppvuxen med det och det är det som är det goda livet. Liksom. Det är det vi gör i den här
familjen, gruppen.
Ja. Då kan man lätt tänka att det är det också som jag vill. Och nu har hon förstått att okej, det kanske inte var det jag ville. Och då får man ju en identitetskris.
Mm.
Och att få en identitetskris och depression samtidigt, det är fan inte lätt. Men då måste man ju unlearn och lyssna på sig själv och inte på det där monstret. Alltså skriva ner mycket, tänker jag.
Mm. Exakt, det är ju verkligen som att hon är en kreativ person, så är det ju många kreativa personer som verkligen kan använda mörka känslor till att liksom jobba igenom dem genom att inte tänka att nu ska det här bli en låt, utan bara skriva ner eller bara försöka fånga den känslan som är i det totala mörkret. Du behöver inte försöka klättra upp.
Precis.
Nu är du i mörkret. Ja. Och du kan ju också då du kanske behöver söka hjälp på en vårdcentral och fråga, är det här något som jag behöver medicinera?
Mm,
alltså, för det handlar ju om också, har hon någon gång tänkt på att det vore bättre om hon inte fanns? Börjar du tänka sådana känslor? Ingen skulle sakna mig om jag var borta. Mm. När man börjar komma in i de tankarna, då kan man verkligen behöva ta någon form av läkemedel för att man inte ska.
Jag var i hennes skor och jag känner igen mig i vissa bitar av det hon berättar hur jag har känt vissa stunder i livet. Då vill jag så här helgardera mig. Så då vill jag både boka psykolog i tid.
Mm.
Jag vill skriva en lista på vad som gör mig glad. Och då kan det vara allt från en färg till... Precis.
När jag liksom, ser gul så känns det bra.
Exakt. Eller ett rum i min lägenhet. Alltså det måste inte vara skriva musik. Eller designa kläder. Alltså det kan verkligen vara små, små saker. Men bara att få se så här, okej, men det här är jag. Jag tänder till på det här.
Mm.
Färgen orange till exempel. Det ger sig en himla styrka. Och kanske typ gå till Life och köpa lite zink och magnesium. Alltså du vet, så
exakt,
göra
exakt.
Alla
det här är verkligen, för det här är ganska intressant. Att det känns som att varje gång du har mått dåligt och så har du gått till psykolog så går du dit en gång. Och sen går du till något medium eller en tant som läser din aura och då mår du toppen.
Mm.
Så att man måste tänka att vårdcentralen kanske inte är för alla.
Precis.
Utan för dig kanske det skulle vara bättre att gå till något medium som får, alltså bara så att du får höra, hon får bara beskriva dig, jag lägger upp några olika tråkort och säger så här, vad är det med dig? Mm. Eller precis som du säger, gå till Life och så säger de bara, du har nog bara fått för lite B-vitamin. Jaha, då tar jag gärna en tablett B-vitamin varje dag. Det skadar liksom ingen, det är ingen fara. Du
det
kan
känns
ta
som att något kommer man hugga till på, det är det. Och precis som du säger, jag har gått till psykolog några gånger i mitt liv, men extremt få gånger mer än en
det
gång.
Enda som funkar för det är att man läser din aura och håller händerna och säger att du har levt 7 olika liv.
Ja, exakt. Och gör healing och håller på. Det är verkligen, det svarar jag verkligen på.
Och då och det är bara... det man måste hitta. Vad svarar jag på?
Mm.
Inte vad borde jag svara på?
Precis.
Jag tror också att du... Jag förstår att du kanske har varit en högpresterande människa i ditt liv. En tjej som alltid har saker på gång. Och just nu kanske inte du kan vara det. Man behöver se att man får en sån här typ av liksom... Ja, vi kan kanske inte ställa diagnos, men det låter som en depression.
Mm.
Och det är inget man kan styra över. Det kan komma när som helst. Det kan drabba vem som helst. Mm. Det är ju samma som att du skulle ha fått... alltså om du skulle ha fått diabetes. Mm. Eller du hade fått lupus. Då hade du ju bara, oj, då kanske jag måste vara sjukskriven. Eller nu måste jag ställa om mitt liv. Nu måste jag fundera. Nu måste jag vila. Nu måste jag få hjälp och... och stöd och allt vad det kan vara.
Precis, först vila, alternativ medicin och inte alternativ medicin utan alternativt medicin.
Men även faktiskt alternativ medicin. Du måste gå till Life också.
Ta en liten splirr.
Ja, det är en...
Nej, men och sen behöver man ju ofta också ändra någonting radikalt i livet när man mår så dåligt.
Mm.
För att ofta vara... så är det ju liksom kroppens sätt att säga att ganska mycket är fel. Du är på väg åt fel håll.
Jag tror att många blir deprimerade av att världen inte passar dem.
Precis.
Jag passar inte in här. Och det är skitjobbigt att behöva slåss för min lilla plats hela tiden. När alla säger att din plats är fel, du borde göra som alla vi andra. Mm. Alltså det är så utmattande. Så till slut blir man ju deprimerad. För vad ska man göra då? Så kan det ju vara för vem som helst. Och det är ju hur många som helst som jobbar just inom kreativa yrken som kan beskriva att de blir deprimerade. Därför att det är så prestationsbaserat. Och det är så uttömmande att skriva en låt om vem man är som person. Och sen ska någon typ såga den. Och bara, det här var inget bra. Ursäkta, alltså mitt livsverk. Du pratar om mig. Så att det är inte så konstigt kanske att man hamnar i negativa tankar när man har haft det jobbet som du har haft.
Men det hon beskriver också att livet slut nu och allt sånt där. Ja, det gamla livet är slut nu. Och nu måste du hitta ett nytt. Precis. Och du får välja vilket du vill. Du måste bara komma på vilket du vill ha.
Och det kan du göra genom att få inspiration från andra. För det kan jag verkligen tänka på i filmen filmen. I serien Sex and the City när Charlotte har fått ett missfall. Hon sitter hemma och är ledsen. Och så kollar hon på en dokumentär med Elizabeth Taylor och säger att Elizabeth Taylor har fått ett missfall. Och då får hon sån energi. Så då kan hon gå på ettårskalaset. Och så där kan man verkligen, alltså om man har vissa, så där kan man känna om man så här, alltid älskat Molly Sandén. Och så ser man att, kolla, Molly Sandén hade en helt annan karriär när hon var ung. Och sen så var det som att hon hittade en ny röst när hon började göra sin musik på svenska. Och hela Sverige blev galna i henne. Och jag menar, för sånt kan ju hända vem som helst. Att man kan se andras resa. Livet är ju inte slut när man är 26. Jag förstår att det kan kännas så om man varit en ung artist och känt att det är nu det händer. Och det är då det händer. För det händer kanske inte igen, det som händer just då. Men andra saker kommer hända. Man måste bara vara öppen för att andra saker ska hända. För det är så lätt att traggla tillbaka som alla, alltså alla killar som ska säga att allt var så perfekt på gymnasiet. Jag förstår att de känner så. Men det finns fantastiska saker i den här tidsperioden också. Man måste,
jag tror
bara
det är läskigt
dem.
Också för en artist som har liksom gjort lite stora grejer, får jag anta. Och sen känner att man vill att den karriären ska ta slut för man vill göra någonting annat. Därför man vill inte vara den vars karriär tog slut. Den artisten, för det var ju allt man skulle vara. Så ser man folk runt omkring som, ja, nu föll den där, eller den där hade bara en one hit wonder. Det är väl det fulaste, tänker jag, i deras bransch.
Ja.
Och då ska hon försätta sig i det själv.
Det hetsas mycket om, alltså, att folks karriärer ökar på olika sätt.
Ja. Verkligen. Och det är samma i influencerbranschen. Alltså det är så här, man hör aldrig från den där längre. Ja. Vad gör den där nu?
Skådisar är ju verkligen.
Ja, verkligen.
Fan, Oscar, vad hände sen? Var med i någon toppserie på 90-talet och nu jobbar han på Macken.
Så det är viktigt att tänka, vad är rädd för att andra ska säga? Och distansera sig från det och tänka, vad vill jag? För precis som när man ska skilja sig eller vad som helst. Ja, folk kanske säger någonting, sen glömmer de på en sekund. Och det är så mycket viktigare vad man själv gör med sitt liv.
Och det är påfrestande och det är utmattande att hela tiden behöva jobba emot en värld som ska döma en på olika sätt. Alltså det håller vi ju alla på med. Hela tiden måste man, alltså det är som ett ständigt arbete att pressa tillbaka andras förväntningar på ditt liv och försöka leta i lådan som är vad jag själv vill. Det är jättejobbigt, för också då om det misslyckas så kommer alla säga, ja, du borde gjort som vi sa. Var det där verkligen vad du ville? Skitjobbigt är det.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge jättegärna podden 5 stjärnor så blir vi superglada. Ha det så bra!
Hej då!
Podplay.